Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Radio Play.
Om något verkar för bra för att vara sant i affärer så är det nästan alltid så. Inte bara för privatpersoner utan också för hela länder.
Det blev tydligt i Albanien 1997 när hela landet var nära att slå sönder efter bluffluften om 25% ränta på investerade pengar.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade affärer som den här gången handlar om pyramidspelet som slutade i anarki och våldsamma protester med tragiska konsekvenser. I Radio Plays poddstudio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman.
Och varning för ett mörkt avsnitt.
Albanien har länge varit något av Europas sorgebarn. Det är, enligt en beskrivning från Utrikespolitiska institutet, ett litet bergigt land som sedan början av 1990-talet utvecklats till en isolerad och fattig nation. Vägen dit är lika dyster som det låter, nästan hämtad ur en dystopisk roman faktiskt. 1944 så kommer kommunisten Enver Hoxha till makten. Och han kommer att utveckla sig till en stenhård envåldshärskare.
Nu förstår ni. Det är Migati.
Länge har Albanien starka band till Sovjetunionen och inte minst Josef Stalin. Men 1961 bryter landet med Sovjet och allierar sig istället med Kina. Men det ska inte heller visa sig bli något långt och lyckligt äktenskap. För när Kina under 1970-talet sakta men säkert vill förbättra sina relationer med ärkefienden USA så tar Enver Hoxha och Albanien avstånd också från Kina. När det kinesiska biståndet upphör 1978 innebär det ett dråpslag för Albanien. Landet blir nästan helt isolerat. Det är varken tillåtet att låna pengar från utlandet eller att ta emot ekonomiskt bistånd. Utländska företag är förbjudna i landet. För Albaniens befolkning är det här en katastrof. Inte minst för att Enver Hoxha håller befolkningen i ett järngrepp. Han försöker helt enkelt kopiera Stalins terrorvälde. Tusentals människor utpekas som klassfiender och utvisas, fängslas, hålls fångna i arbetsläger eller avrättas. Samhället är skoningslöst. Det förekommer till och med blodshämnd mellan släkter.
Det sjuka är att jag kan inte påminna mig om att vi pratade om det här någonsin under min skolgång. Det är som att det är bara en fläck på kartan som man vet väldigt lite om.
Ja, det har flugit under radarn och jag kan inte heller nämna 10 vänner som har varit i Tirana, huvudstaden.
Nu börjar folk faktiskt åka dit. Det är ju ett land som har potential för turism eftersom de har så lång kust. Men det är ju det är fascinerande att trots att man får ju nästan Nordkorea-vibbar av Albanien som det var då. Vi kommer till det lite senare, men att man har hört så lite om det, i alla fall jag.
Och samtidigt byggs nu en otäck personkult kring Enver Hoxha. Han blir som en sektledare som inte tolererar annat än blind lydnad. Hoxha inför också en högst oväntad statsreligion, ateism. Istället för att tro på högre makter ska landet präglas av vetenskap.
Sjukt, jag såg ett klipp på YouTube där en forskare som är ateist, det här är alltså i nutid, fick väldigt kritiska frågor av någon då som stod på andra sidan och menade eftersom han var ateist så skulle han då stå till svars för det som hade hänt i Albanien, för att det skulle vara ett slags avskräckande exempel på hur det kan gå i ett land där man inte tror på Gud. Men det var ju inte det som var problemet i Albanien, det var ju att ledaren var fullständigt galen, inte att han var ateist.
Det finns också något i det här att prägla ett land på vetenskap men utan och har liksom ekonomiska begrepp klara för sig. Jag vet inte. Men sen kan man bråka om ekonomi är vetenskap eller inte. Det finns det någon som inte tycker. Hur som helst. Med åren blir Hoxha också allt mer paranoid. Han oroar sig ständigt över att landet ska angripas av en yttre fiende. Både NATO och Sovjetunionen håller honom sömnlös. Därför byggs bunkrar över hela landet. Ingen vet den exakta siffran, men det rör sig om cirka 700 000 som byggs under nästan 40 år. Hela landet är som en schweizerost av insprängd betong. Något som idag får svenska arkitekter att med lika delar fasa och fascination besöka Albanien och skriva artiklar om det på kultursidorna i tidningarna. Med åren får Hoxha problem med sin hälsa. Innan han går bort 1985 skolar han in efterträdaren Ramiz Alia. Då påbörjas en försiktig reformpolitik. Men landet är hopplöst på efterkälken. Men 1989 inträffar något som förändrar världen. Och inte ens det isolerade Albanien klarar sig undan. Berlinmuren faller, vilket skapar dominoeffekter i de kommunistiska länderna i Europa. Allt fler albaner försöker lämna sitt land och trycket på demokrati ökar. Till slut ger den hårda regimen med sig. 1990 tillåter man flerpartisystem och 1991 hålls de första fria valen i Albanien. Visserligen är det kommunisterna som vinner, men privat ägande och yttrandefrihet införs. Det blir också tillåtet att flytta utomlands. Om det här hade varit en saga så hade historien slutat där. Diktatorn är död, demokratin har gjort sitt intåg. Albanerna ska äntligen kunna leva i frihet, få lugn och ro och mat på bordet. Men verkligheten blir en annan. Nu ska det tidigare så isolerade Albanien försöka bli ett mer traditionellt europeiskt land. Men sånt tar tid. Nya lagar och regler ska införas och inte minst följas. Dessutom måste medborgarna förstå vad frihet innebär. Många är otåliga och litar inte på politikerna. Därför drabbas Albanien av massutvandring. Brist på matvaror skapar kravaller och plundring. Regeringen avgår. Journalister trakasseras av säkerhetspolisen. Nya lagar införs i desperata försök att hålla makthavare från kommunisttiden borta från topppositionerna i den nya Albanien. Frihetsdrömmarna ersätts av kaos. Och så är det här med ekonomin. Albaniens befolkning har ju ingen aning om hur en marknadsekonomi fungerar. Om man är van vid planekonomi och kommunism så är ju kapitalismen som styrs av utbud och efterfrågan med massor av varor och tjänster någonting som man först nu får höra talas om. Så albanernas förväntningar är högt ställda. Kanske kan alla bli rika nu?
Inte så konstigt som det låter.
Verkligen inte. Verkligen inte.
Förmodligen samma sak som skulle hända om det skulle inträffa någonting som skulle ställa allting på ända i Nordkorea till exempel.
Absolut.
Det blir inte lätt.
Vilket land som helst som får en sån stor förändring. Men den här omställningen från det gamla till det nya, okända, det är som att vi jordbor plötsligt skulle landa på månen. Nästan ingenting i vardagen fungerar som man är van vid. Och då kan det gå riktigt snett. För nu poppar en mängd olika företag upp. Och de lovar alla samma sak. Satsa dina pengar här så gör du ditt livs affär. Företaget använder pengarna till smarta investeringar och du ska få hög ränta på dina sparpengar. Bolagen bakom de här investeringsfonderna kallas ofta för sparbanker. När fler spelare ger sig in i matchen så sockras erbjudandena för att locka kunderna dit. Vissa utlovar nu så mycket som 25% i ränta.
Sparränta.
Ja. Problemet är att allt det här är pyramidspel i olika varianter. I grund och botten fungerar de som kedjebrev och följer det klassiska mönstret. Först går ryktet, folk investerar pengar, får den ränta som de har utlovats. De tipsar andra, satsar ännu mer pengar och sen är bollen i rullning. Därför hoppar många albaner på tåget. Två av investeringsfonderna får på bara några månader över 2 miljoner kunder tillsammans. Och detta i ett land med bara 3,5 miljoner invånare. Det är som om 6 miljoner svenskar idag skulle gå på en kampanj på Facebook som lovar att 100 andra kommer att skicka 1000 kronor var till dem över Swish. Vissa albaner satsar allt de äger och har för att snabbt bli rika. Och som alltid i pyramidspel så får de pengar som är tidigt ute. På gatorna i huvudstaden Tirana ser man nu 23-åringar i boxiga kostymer stående vid Mercedes S-klassbilar bredvid krumma gummor som säljer fisk. och gissa vem av dem som man helst vill vara om man har fått uppleva kapitalism för första gången. En rapport från Internationella valutafonden IMF berättar om medborgare som säljer sina hus för att hoppa på pyramidspelsbluffen. Det står till och med så här.
Tirana, alltså huvudstaden, luktade och lät som ett slakteri när bönder körde sina djur till marknaden för att investera vinsten i pyramidspelen.
Och det är alltså då att de överslaktar, kan man säga, eller?
Slaktar allt de har, tar pengarna, investerar dem i de här pyramidspelen.
Stackars människor. Mm. En tvåbarnsmamma, berättar en svensk TT-reporter, har sålt familjens enrumslägenhet. Pengarna investerade hon i pyramidbolaget Jalitza, som raggat kunder genom en kampanj för att bekosta den nationella Miss Europa-tävlingen.
Gud vad absurt.
Ja, det är ju det. Men pyramidspel fungerar bara så länge nya människor tillkommer i kedjan. När misstänksamheten slår in och kunder vill ta ut sina pengar så faller korthuset.
Det är psykologi som i all ekonomi.
Absolut, helt och hållet. Och så blir det såklart även den här gången. Den här mamman vi berättade om nyss, hon var för sen i kedjan och fick inga pengar. När hon pratar med journalisterna är hon hemlös och har fått flytta hem sin familj till sina fattiga föräldrar. Albanerna är beredda att offra allt för att få de utlovade pengarna. Nu sitter ett helt land i en av de största misslyckade affärer som vi har berättat om i den här podden. När det är som värst är värdet i de här pyramidinvesteringarna så stort att de utgör hälften av Albaniens BNP. 2/3 av befolkningen har begått sitt livsmisstag.
Ja, det är ju... Jag vet inte vad man ska säga. Nej, i mellansnacket här.
Det är så bottenlöst. Uh-huh. Alltså. Men hur kunde det bli så här? Förutom att de tidigare så isolerade medborgarna inte har någon kunskap om investeringar på en fri marknad, så finns det såklart också andra orsaker. Landets finansiella system är minst sagt bräckligt. Det finns till exempel bara några få banker i Albanien och deras ekonomi är dålig. Det gör att en alternativ marknad utan regler snabbt har kunnat växa fram. Den lockar inte bara privatpersoner utan också företag som inte får lån hos de riktiga bankerna. Det finns inte heller någon som håller koll på banker och andra som har lånat ut pengar, som den svenska Finansinspektionen gör här och drar in tillståndet om någon inte sköter sig. I Albanien är det i slutet av 90-talet till och med oklart vem som har ansvaret för den här kontrollen. Men Riksbanken då? Ja, på pappret har den makten att sätta stopp för oseriösa spelare. Men i praktiken är det annorlunda eftersom den albanska regeringen inte litar på sin egen riksbank.
Det här är ju totalt vilda västern. Det är bara att tänka på hur det skulle vara i Sverige om det inte fanns någon kontroll. Mm. Och om regeringen inte hade förtroende för Riksbanken, det är ju totalt kaos.
Det skulle kunna hända precis samma sak.
Ja.
Så det här är ju inte en så här östlands grej egentligen. Be careful, kids. Det är till och med så illa att i slutet av 1996, när pyramidspelsbluffen redan har börjat krackelera, då får landets premiärminister och talman hedersmedaljer av ett av bluffföretagen. Det här med hedersmedaljer är också starkt alltså.
Ja, men det är intressant det där med medaljer och medaljers makt. Ja. Det är en vanlig taktik till exempel när ryssarna värvar spioner, att man om man har en spion som är väldigt mottaglig för att man smörjer dennes ego, så är det ju väldigt vanligt att de då får medaljer som egentligen inte betyder någonting, men det är någonting i det där med liksom medaljer som gör att folk tappar huvudet helt enkelt.
Ja, och det känns som att där ligger ett annat avsnitt av den här podden där någonstans i vassen.
Skicka gärna tips på medaljmisslyckade affärer till misslyckade@bplus.se.
Ja, och inför valet 1996, då får ett av de politiska partierna pengar från flera av pyramidspelsaktörerna. Korruptionen är total. Många av de som satsat pengar förstår inte vad som händer. Och de som inser att allt är en bluff och som hör varningarna från både IMF och Världsbanken, de försöker nu göra sig en hacka innan det är för sent. Vissa av bolagen sänker den utlovade räntan till 5%, men det räcker inte. I januari 1997 går två av de stora bluffspelarna i konkurs. Och nu börjar paniken komma krypande. De som har investerat sina sparpengar inser att nu kan allt vara förlorat. I mars 1997 befinner sig hela Albanien i kaos. Tusentals människor trängs utanför blufföretagens huvudkontor med papperslappar i händerna. De är desperata, förbannade och vill ta ut sina pengar. Folk matstrejkar till och med.
Och det här finns ju rörliga bilder av på YouTube när det är mängder av människor utanför de här staketen. De står med sina papperslappar och sen där innanför har man folk då som har något A4-papper där det står olika namn och de ska bocka av. Totalt kaos och naturligtvis uppskruvat tonläge för att folk helt enkelt har insett att alla deras besparingar är borta.
Ja, det här är ju inte som när den svenska medelklassen skulle förlora barnbidraget som de har sparat i fonder. Här är ju folks hus och hem och mat det handlar om.
Ja, men det är som du och jag skulle sälja. Du skulle sälja din bostadsrätt, jag skulle sälja den hälften som jag äger. Så skulle vi satsa pengar i ett pyramidspel för att vi var lovade 25% avkastning och sen är allt borta.
Jättedumt. Samtidigt har många poliser och militärer deserterat. Och inte nog med det. 1 miljon vapen har plundrats från vapenförråd runt om i Albanien. Vissa hamnar i händerna på barn som visar upp dem för utländska tv-journalister. Albanien är ett land i fritt fall. Och utlänningar åker snabbt hem för att slippa drabbas av det som alla inser nu väntar bakom hörnet.
Det här är mörkt.
Det är sjukt mörkt. Regeringen avgår och nyval utlovas. Men myndigheterna har nu fullständigt tappat kontrollen. Laglöshet råder i stora delar av landet. Post- och skattekontor sätts i brand. Företag stoppar sin produktion. Handeln med omvärlden tvingas ta paus. Inte ens de statliga dokumenten över vem som äger vad i Albanien i ordning. Domböcker över vem som har begått brott är förstörda eller saknas. Landet är rättslöst. Det här låter ju som att vi, som de journalister vi är, skulle liksom ha vinklat upp det här. Men det behövs ju inte.
Nej, och mycket av det här kommer från en rapport från IMF. Mm. Så att, precis, det låter som att vi har spetsat det här. Men det var, man får tänka sig ett land där ingenting funkar. Där det är vapen på vift. Folk har förlorat sina pengar. Man har haft väldigt höga förväntningar som nu är grusade. Då är det inte konstigt att det nästan leder till inbördeskrig.
Och allt detta med start i ett antal bolag som är rena skurkar.
Verkligen. Mm.
Desperata albaner går ut på gatorna för att demonstrera sitt missnöje. De möts av polis och militär. Enligt överbefälhavaren beordrar regeringen till och med armén att använda giftgas för att slå ner protesterna. Det gör de tack och lov inte. Men det dröjer inte länge förrän allting spårar ur. Omkring 2000 personer dör i sammandrabbningarna. Utrikesministern tvingas fly blodig från protesterna. Kulturskatter förstörs och plundras. Till slut tvingas regeringen be omvärlden om hjälp. 7000 soldater från 8 länder kommer till undsättning för att hjälpa till. Den tillfälliga regeringen som har tagit över makten gör vad den kan. Man lyckas till slut lugna ner situationen. Utländska experter tas in för att bringa ordning i pyramidspelskaoset. Men det visar sig vara lättare sagt än gjort. Vissa av företagen vägrar betala ut pengar, hotar de som försöker reda ut situationen och bråkar i domstol. Det dröjer ända till mars 1998 innan den albanska staten har fått en egentlig överblick över företagen och deras ägare. De driftiga albanerna som startat pyramidspelen snor såklart varenda läck. Ja, läck är alltså valutan i Albanien. Pengarna hamnar på konton i bland annat Österrike. Och italienska maffian uppges stå bakom en viktig del av bluffen. Inte så fruktansvärt otippat kanske.
Nix.
Men det är inte bara skurkar som hållit på med de här investeringsfonderna. Vanliga, viktiga bolag, som Albaniens största rederi, ser sparformen som ett sätt att få in kapital som de vill använda på ett rätt sätt. Inte ens seriösa företagare har förstått att man inte kan betala mer i ränta än vad man tar in från spararna. Det finns ett svenskt begrepp för det här, hämtat från en gammal teaterpjäs, Ebberöds bank.
Ja, men det vore väl förskräckligt om tjäningsman skulle lägga sig i om jag hjälper mina stackars fattiga medmänniskor. Och de där 25-30% som jag i bästa fall får in, det är väl inte hela världen heller. Man måste väl ha någonting för att man står risken.
Vissa hamnar nu i fängelse, men om de hjälper till i utredningen får de lägre straff. Som Makdose Kademi, 36. En vanlig albansk tjej som jobbat i skofabrik innan hon bildade pyramidföretaget Sudja som kollapsat. Hon kommer undan med 2/3 av fängelsetiden men stannar i alla fall i Albanien. Flera andra i hennes situation har hunnit fly utomlands. Och en stor del av pengarna är också borta. Inte konstigt eftersom det i vissa fall fanns kopplingar till maffian. Pyramidspelen sätter djupa spår i Albanien. Förutom 2000 döda och alla pengar som försvinner skapar händelserna också en djup misstro. Många drar en slutsats som kan vara helt förödande för ett land, nämligen att man inte kan lita på någon. Efter valet kommer en ny regering på plats. Utmaningarna är många. Ordningen ska återställas, vapen på drift samlas in, banditgäng som härjar fritt slås ner. Till viss del lyckas arbetet, men inte helt. Många vapen är fortfarande på villovägar och ekonomin är i kaos. Idag är Albanien ett av Europas fattigaste länder. Många unga lämnar landet för att få jobb och ett enklare liv någon annanstans. Bara i Italien finns en 500 000 albaner. Många skickar hem pengar till släkten. Inkomster som familjerna inte skulle klara sig utan. Men den albanska katastrofen var inte alls det sista pyramidspelet. Och tro inte att det bara är länder med ung och dålig ekonomi som drabbas. Överallt där det finns omoraliska företagare finns det misslyckade affärer i pyramidform. Här i Sverige utreds flera personer så sent som i år 2019 för att ha ordnat pyramidspel där de har hämtat hem 100 000-tals kronor i månaden medan andra i kedjan förlorat allt. Kanske skulle en del svenskar behöva tänka mer som en arbetslös man i en albansk by. Så här säger en sådan till Svenska Dagbladet mitt under protesterna 1997.
Intelligensian skulle ha varnat oss. Vi är så okunniga.
Du har hört det kanske svartaste avsnittet av podcasten Misslyckade affärer med Mattias Bergman och Andreas Utterström, exekutivproducent Jonas Lindskov. Normalt kallar vi oss för commercial content och hjälper företag att berätta om sig själva och gör då podden världens bästa innehåll.
Glöm inte att betygsätta och recensera oss för det gör att fler hittar podden.
Och mejla gärna till misslyckade@bplus.se om du har något eget misslyckat affärscase som du tycker att vi ska prata om i podden. Vi hörs!